Leopoldville, Kongo, 17 september 1961. Albertina står det längst fram, precis vid planets nos under fönstren där piloten sitter redo för att ta ut den topphemliga rutten, dragen för att vilseleda spejande ögon. Inne i kabinen sitter två män, båda klädda i lite skrynkliga, ljusa kostymer i luftigt tyg. FNs generalsekreterare och hans närmaste man i det mycket ostadiga Kongo. Säkerhetsbältena är på och motorerna varvar upp. Men generalsekreteraren ser bekymrad ut. Ska de verkligen båda lämna huvudstaden nu när vad som helst kan hända? Den andra nickar. Han har hela tiden varit emot det här företaget och stannar gärna kvar. Till svar får han en lättad suck och ett tack av sin chef. Det känns betryggande att ha en kompetent man på plats om något skulle hända. De knäpper båda av sina säkerhetsbälten, signalerar till piloten att avvakta och klättrar ut. Tillsammans står de på plattan en stund, tar sen farväl och generalsekreteraren kliver åter in i planet. När dörren stängs bakom honom och han intar sin plats vrålar motorerna igång. Planet rullar iväg för att bära Dag Hammarskjöld på hans livs sista resa.
Det här är berättelsen om Dag Hammarskjöld, FNs omutliga generalsekreterare. Den trogna tjänstemannen som höll plikten högre än någonting annat. Till och med sitt eget liv.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Timmar senare har natten fallit över flygplatsen i Ndola i Nordrhodesia, dagens Zambia. Men av planet från Kongos huvudstad har ännu ingen sett något. Det finns många saker som skulle kunna ligga bakom förseningen. Men att just den här DC-6an, Albertina, som styrs av en svensk pilot, inte verkar dyka upp, borde väcka misstankar. För ombord på planet finns en av världens mest älskade och hatade män. FNs generalsekreterare, Dag Hammarskjöld. På väg för att försöka mäkla fred mellan de stridande parterna i ett mycket splittrat Kongo. Landet har nyligen utropat sig självständigt. Men friheten blev blodbestänkt. För de inbördes stridigheterna bröt ut genast. Och från världen utanför sträcker giriga västländer in sina greppande händer för att försöka hugga för sig av alla de värdefulla resurser som Kongo har att bjuda. Och bland de här krafterna finns sådana som inte vill se någon långvarig fred, utan har allt att vinna på fortsatt kaos i landet. Och som kanske inte ens skulle ha något emot att se världens främsta fredsmäklare, FNs 56-åriga generalsekreterare, röjd ur vägen. Dag Hammarskjöld har givetvis blivit avrådd från att göra den här riskfyllda resan, men har ändå valt att ge sig av. För han tror att det finns en chans att en skrämmande våldsspiral som snurrar snabbare och snabbare uppåt i Kongo kan vändas av honom. Och om det finns en möjlighet att lösa världens knutar, kommer den in i döden plikttrogna Dag Hammarskjöld och tar den, till vilket pris som helst. Plikten är hans kanske främsta arvedel. Den rinner i hans blod och har präglat hela hans liv. Långt innan krisen i Kongo har slitit upp såriga revor i landet, långt innan FN ens är påtänkt, går en kvinna runt och vaggar sin nyfödda bebis. Hon heter Agnes. År 1905 är hon ensam med sina fyra barn. Agnes make Hjalmar är en upptagen man, en av de mest ansedda tjänstemännen i Sverige, och jobbet håller honom ofta borta hemifrån. Agnes Hammarskjöld är less på det sen tidigare, men ännu mer utled är hon nu när familjen fått ett litet tillskott. En son till. Den fjärde på raken. Agnes hade kanske önskat att det var en flicka, men nu blev det inte så. Pojken har ändå fått bära hennes namn i maskulin form. Agne. Dag Hjalmar Agne Karl Hammarskjöld. Lillkillen som har tilltalsnamnet Dag blir mammas älsklingsgosse. Pysen kallar hon honom. Eller sin lilla larv, och sonen besvarar sin mors kärlek. Långt efter småbarnsåren.
Han hade ju kontakt med henne nästan så gott som dagligen, eller skrev brev, eller korresponderade eller pratade med henne väldigt mycket.
Det här är Henrik Berggren, författare till biografin Dag Hammarskjöld, Att bära världen.
Agnes Hammarskjöld var ju enligt alla vittnesmålen väldigt varm, omhändertagande, social kvinna. Och liksom, berättelsen om henne är ju att var hon drog fram så fick hon vänner och det var alltid folk omkring henne och så. Och det var ju en skarp kontrast mot fadern som inte var så socialt kompetent.
Mammas kärlek blir nog en livlina för Dag som barn. Familjen bor den mesta tiden i Uppsala, där hans far är landshövding. Där i landshövdingebostaden på Uppsala slott växer Dag upp. Han blir lite av en ensling när han börjar skolan. Finner sig inte riktigt till rätta och verkar ha svårt att få vänner. Och även om Dag kan ty sig till sin mamma är det kanske inte alltid så mysigt hemma. Hans pappa, som 1914 blir Sveriges statsminister, är en ganska så kärv typ. Sätter plikten framför allt både i arbetslivet och privat och kräver samma sak av sina söner. De ska göra så bra ifrån sig som de bara kan redan från unga år. Det får minst ingen Dag känna på när han har tagit sig igenom skolan och ska ta studenten. Han är en intelligent tonåring, har lätt för sig och får resultat därefter. Men han överglänser inte sin bror Åke, vilket pappa Hjalmar inte är sen att påpeka.
När Dag kommer de här betygen som är väldigt bra, även om man inte har stort A i alla ämnen, så är det ju väldigt fina studentbetyg. Och då är familjeberättelsen att Hjalmar tittar på dem och säger, ja, men Åkes var bättre. Så att det är ju en högpresterande miljö, om man säger, höga krav och inte villkorslös kärlek i alla fall från fadern.
Trots en halvimponerad pappa fortsätter Dag sin akademiska bana efter studentexamen. Såklart. I familjen Hammarskjöld blir man inte skomakare direkt. Han pluggar på i Uppsala och läser språk, filosofi, juridik och nationalekonomi, som är det ämne han i 22-årsåldern lägger fram sin doktorsavhandling i. Och när arbetslivet börjar är det förstås inte som kassabiträde eller springpojke, utan som sekreterare i en statlig utredning. 25-åringen med det blonda håret och pojkaktiga leendet lämnar 1930 universitetsvärlden och Uppsala och träder in i arbetslivet i Stockholm. Under ungefär 15 år gör sedan Dag Hammarskjöld en strålande karriär inom svensk statsförvaltning. Han börjar med den statliga utredningen, fortsätter in på Finansdepartementet och senare Riksbanken och så vidare mot Utrikesdepartementet. Men inte som partipolitiker, utan hela tiden som opolitisk tjänsteman. Arbetet tar tid. Eller ska vi kanske säga att Dag Hammarskjöld ger arbetet all sin tid. Han har aldrig varit en festprisse. Och även om han förstås har vänner och absolut drar till med en vits då och då, finns det alltid något dovt där bakom lättsamheten. Ett allvar, som att han har en tyngd på sina axlar. Och den tyngden kommer inte att lätta. Vikten på Dags ok ska bara öka. Tills han en dag krossas under det. Dagarna går åt till plikten. På morgonen kan man se den resliga Dag i välskräddad kostym ta sig från våningen på Östermalm där han bor med sina föräldrar till kontoret i regeringskvarteren. Sen hem igen samma väg på kvällen för att spisa middag tillsammans med mamma och pappa. Och så upprepas vandringen tillbaka till kontoret igen vid 9-tiden, där han sen sitter och jobbar in på småtimmarna. Vad reviga dag. Visst, han går på konstutställning då och då och slappnar av med svår genomtränglig modernistisk litteratur. Men överlag dominerar arbetet hans liv. Fast Dag Hammarskjöld är ingen äregirig karriärist med vassa armbågar.
Han har en stark övertygelse om att både att han har en plikt, alltså att han detta är inte bara liksom något för nöjes skull, utan han har en plikt att tjäna fosterlandet först och sen världen. Men samtidigt är han ju också väldigt övertygad om sin egen förmåga att göra detta. Han har ju ett väldigt självförtroende som är ganska berättigat för all del, får man väl säga, men ändå som är väldigt starkt. Så att jag tror att det är det, kombinationen av plikt och självförtroende, det gör att han verkligen går in i den här rollen till 100%.
När 1950-talet inleds har Dag Hammarskjöld, vid det här laget 45 plus, en ministerpost i regeringen, trots att han fortfarande inte är partiansluten. Och det här är ungefär så långt en svensk statstjänsteman kan klättra. Toppen är nådd. Men Dag Hammarskjöld verkar inte luta sig tillbaka och nöjt betrakta sitt framgångsrika värv. Nej, inom honom gnager det. Det måste finnas något annat. Något större än det här. Och det gör det.
5 år tidigare. Operahuset i San Francisco. Våren 1945. En skog av färgglada fanor från hela världen reser sig bakom det ljusblå podiet på scenen. I den stora salen där bänkraderna är fyllda med delegater från hela världen. Männen och kvinnorna på plats är representanter för stora delar av jordens befolkning. Och de har rest till USAs västkust för att värna den viktigaste frågan för mänskligheten. Freden. Men trots att flera tusen människor har samlats härskar ett högtidligt lugn. Huvudena är böjda i stilla meditation. En tyst minut som understryker det stora som nu händer. Och när stunden av andakt är över är det dags att skrida till verket med arbetet att skapa en internationell organisation som ska knyta globala band. För när den här konferensen är över ska en gammal dröm om en bättre värld få ny gestalt i det nytillblivna, gryende, förenta nationerna.
Medan Dag Hammarskjöld har jobbats upp i svensk statsförvaltning har världen genomgått dramatiska år. 1930, när han lämnade studentlivet, var parollen i Europa aldrig mera krig. Nationernas förbund, en sammanslutning av stater med syfte att bevara och främja fred, hade bildats efter första världskriget. Men Nationernas förbund var en svag historia som gick ett sorgligt öde till mötes när nazismen drog fram som en ångvält över först Tyskland och sen Europa under 30-talet. Och 1939 inleddes det som skulle komma att bli det mest dödliga och ofattbart grymma krig mänskligheten upplevt. När andra världskriget efter långa och plågsamma år äntligen är över 1945 kommer världen aldrig mer bli sig lik. Grymheter av ofattbara proportioner har skakat om allt i grunden. Och världen behöver en stark samarbetsorganisation för att förhindra katastrofer av det slaget i framtiden. Och efter konferensen i San Francisco har man skapat just detta. Förenta nationerna är bildat.
Tanken bakom FN är ju att vi kan inte hamna här igen, alltså efter kriget. Jag menar, det har ju varit helt fruktansvärt. Och man kan ju då gå tillbaka och se vad som har orsakat kriget. Och det är ju så att säga bristen på internationell ordning. Det vill säga att kunna hålla aggressiva diktatorer i schack helt enkelt.
Men uppgiften att bemästra stökiga statsöverhuvuden och befria mänskligheten från krig ska visa sig svårare än någon kanske kunde föreställa sig. För ett nytt vapen har gjort entré. Ett massförstörelsevapen som ska skapa två kolosser. Två supermakter som hotar varandra och världen med förintelse i ett kylslaget krig. Samtidigt som den nyfödda organisationen spinner ljusa framtidsplaner gnätar alltså den trogna ämbetsmannen på hemma i Sverige. Men gör Dag Hammarskjöld inget annat än att jobba? Människan måste ju ha ett kärleksliv. Nej, det verkar faktiskt inte så. I alla fall inte som syns utåt.
Han hade väl egentligen inget kärleksliv i den meningen att han hade några kända relationer med någon person. Men om man tittar på vad Dag Hammarskjöld skrev, vilket är den främsta källan ändå till hans inre liv och så är det ju helt klart att han var ju inte en osensuell person, utan det finns ju delar av hans dikter och formuleringar och så som visar att han absolut har liksom ett sinnligt öga eller en sinnligt förhållande till världen, både för kvinnor och män kanske man säger. Eller i alla fall tydligt för kvinnor är det där. Men han var ju, vad man säger, var en arbetsnarkoman. Och då får man ju ta det här med narkoman lite bokstavligt. Alltså arbetsnarkoman är ju inte bara en person som så att säga arbetar mycket. Utan det är ju en person som har en last. Som han kanske inte ens alltid gillar sin last. Det är ju besvärligt att vara beroende. Men man gör det ändå hela tiden. Därför att, alltså det, så var det nog för Hammarskjöld. Alltså han kunde inte sluta eller stänga av helt enkelt.
Det blir oss veteligen varken några flick- eller pojkvänner. Inte någonsin, vad det verkar. Ungkaren Dags kärlek är, förutom jobbet, naturen. Han drar ofta till fjällen, vandrar och tankar energi och sinnesfrid bland de vackra vidderna. Men hemma i Stockholm är livet gråare. Ibland till och med svart. Det är inte bara fjälltoppar han har klättrat högst upp på, utan också sin ämbetsmannabana i Sverige. Och nu känner han att hans liv inte riktigt har någon mening.
Han drabbas av en livskris som handlar om liksom vad, alltså, lite liksom, Gud, har du övergett mig? Alltså, han är ju religiöst troende och han känner då liksom att ja, men, Gud har inte gett mig en uppgift. Alltså, han en del har ju pratat om messiaskomplex och sådär. Jag tycker det är lite orättvist, men det finns ju ett drag av detta att liksom han väntar på att Gud ska tala om för honom att han ska göra någonting viktigt där.
Och någonting viktigare än han nog kan föreställa sig är på väg. För vårvintern 1953 kommer att förändra hela hans tillvaro. FNs första generalsekreterare är norrmannen Trygve Lie. En ganska bullrig typ som har haft händerna fulla sedan organisationen grundades. För hur gärna man än vill råder inte fred i världen efter 1945. Över hela klotet finns små och stora krishärdar. Och så hänger ständigt hotet om fullständig utplåning i luften. Supermakterna USA och Sovjet har inlett det kalla krig som ska forma världen i ett halvt sekel. Båda två rustar sig med massförstörelsevapen, atombomben, och fortsätter att försöka bräcka varann i kapplöpningen om vem som har dödligast arsenal. Men de två jättarna möts inte på slagfältet under egna färger. Istället stångas de på andra planhalvor. Och det ställer till problem för generalsekreterare Lie, som ska försöka balansera de två bjässarnas kraftmätningar i säkerhetsrådet och generalförsamlingen. Något som ställs på sin spets när en stor konflikt i Asien blossar upp.
Det var ju detta med Koreakriget, alltså inbördeskriget i Korea med kommunisterna som var på väg att ta över makten. Och då grep ju USA in, men de gjorde ju det genom FN. De fick säkerhetsrådet att välsigna det här uppdraget, även om de stod för det mesta av trupperna och så. Så då blev FN blev indraget i Koreakriget. Ryssarna var rasande och de ville avsätta Trygve Lie. De intrigerade mot honom.
Konflikterna trappas upp. Leder till att Trygve Lie måste avgå.
I would like the members to know that I am stepping aside because I hope this may help the United Nations to save the peace and to serve better the cause of freedom and progress for all mankind.
FN får det otacksamma jobbet att snoka reda på en ny kandidat som både USA och Sovjet kan acceptera. Dag Hammarskjöld, som har omvärldskoll, vet säkerligen vad som har hänt i FN. Men han kan, för att citera clickbait internet på 2000-talet, aldrig ana vad som ska hända sen. För den 31 mars 1953, när han får veta att hans namn har seglat upp på listan med generalsekreterarkandidater, avfärdar han det som lösa rykten. Inget att hetsa upp sig över. Dagen efter är 1 april. Men det är inte något utstuderat skämt som gör att det kryllar av journalister utanför hans dörr när han kliver ut genom porten för att gå till jobbet. Det är verkligen Dag Hammarskjöld som är påtänkt som FNs nästa ledare. Kanske kan valet framstå som otippat. En doldis från lilla Sverige. Vilka kvalifikationer har han som placerar honom här? Jo, hans främsta plus är att han är svensk. Alltså tillräckligt neutral för att inte reta upp någon av stormakterna allt för mycket. Men det är faktiskt mer än nationalitetsstämpeln i passet som gör honom till ett utmärkt val.
Alltså Hammarskjöld hade ju flera strängar på sin lyra. Han var jurist, han var ju utbildad jurist. Han har ju varit förhandlare för Sverige när det gäller olika handelsavtal och frågor precis efter andra världskriget. Och han har bott i Paris en längre period. Han pratade ju ett antal språkflytande. Han var ju språkbegåvning, så att han hade ju lätt för att, så att säga, etablera kontakt med de här olika diplomaterna från stormakterna. Och han var ju nationalekonom också. Han hade jobbat i finansdepartementet i Sverige. Och FN är ju också en ekonomisk organisation. Den måste ju fungera. Och det var väl inte så dumt att få någon som var bra på att hålla reda på pengarna där också. Det tänker vi inte på när det gäller Dag Hammarskjöld. Men de sakerna tänkte man på då när han tillsattes.
Äntligen mening. Något viktigt. Det blir ja tack från en mer än redo Dag, efter att ha fått grönt ljus från den svenska regeringen. Sen river han av en snabb presskonferens med reportrar från hela världen. Det hela går på så lång eller kort tid det tar för huvudpersonen att röka en cigarill. Och mindre än en vecka senare godkänns han av FN som ny generalsekreterare. Och stiger dagen efter, den 8 april, på Bromma flygplats ombord på en reguljär flight till New York. Det sägs att han mer eller mindre studsar upp för trappan och in i planet. Och efter att ha korsat ett hav och lämnat ett helt liv bakom sig kliver han med lite trevande steg ner för trappan på Idlewilds flygplats i New York. Hälsas välkommen av en något butter Trygve Lie, som på klingande norsk-svenska meddelar sin efterträdare att han nu får ta över the world's most impossible job. Ja, det där gick undan. Från statstjänsteman i lilla Sverige till hela världens tjänare på en vecka. Men den 47-åriga nykomlingen som installeras på sitt kontor på 38:e våningen med utsikter vid East River i den imponerande och sprillans nya FN-skrapan kommer att visa att han inte är någon passiv och lite blygsam betraktare som man kan köra med hur som helst. Hans avtryck kommer bli djupt. Men trots att han inte vet det själv har han faktiskt bråttom. För Dag Hammarskjöld kommer att lämna både generalsekreterarposten och jordelivet i förtid. Den första tiden på jobbet blir lite motig, men snart väntar stora framgångar. För en diplomatisk kris drar in, förstås mellan de två stora kombatanterna Sovjet och USA, som ju har pseudokriget i Korea. Stridigheterna rasar i flera år, men 1953 utlystes vapenstillestånd och halvön delades i två. Det västorienterade Sydkorea och det kommunistiska Nordkorea. Nordkorea stöds av Folkrepubliken Kina, som ju också är ett kommunistiskt land sedan några år tillbaka. Och 1954 meddelar kommunist-Kina att 11 amerikanska soldater som tillfångatagits under kriget och hållit sig förvar nu ska kastas i kinesiskt fängelse. Med långa strafftider. Och den här frågan är större än bara de 11 männens öde.
Amerikanerna blev bara arga och argare över detta och det började skakas med olika former av vapen och hangarfartyg och så. Det fanns liksom en lobby i USA som i princip ville starta krig med Kina runt detta.
Så den amerikanska presidenten, vid den här tiden Dwight D. Eisenhower, som absolut inte vill ha krig, knackar på FNs port för att be om hjälp. En bön som generalsekreterare Hammarskjöld gärna hörsammar och sätter sig på planet för att resa till Beijing och möta Kinas premiärminister Zhou Enlai i samtal. Och här visar Dag sin verkliga styrka, förhandlingens konst. Samtalen mellan de två männen blir mycket lyckade och generalsekreteraren lämnar nog Beijing med en bra känsla i magen. Men trots det håller Kina kvar de 11 flygarna. Man kan ju inte bara ge sig hur som helst. Det kan se ut som att Kina går i USAs ledband. Det måste finnas en anledning att släppa dem fria. Men månaderna rinner iväg och frustrationen stiger från USAs sida. Och stiger gör också oron för att den diplomatiska krisen ska mynna ut i ett tredje världskrig. Dag Hammarskjöld fortsätter att försöka medla i den allt mer infekterade soppan. Men på sommaren 1955 hittar visst Kina ett tillräckligt gott skäl för att ge efter.
Skåne, juli 1955. Dag kisar in mot Kåseberga hamn. Snart framme. Den friska brisen drar med svalkande fingrar över ansiktet och i durken ligger fångsten efter dagens torskfiske. Kanske blir det mjälla färska filéer på tallriken ikväll. Gott att få fira 50-årsdagen tillsammans med de närmaste, omgivna av den österländska stillheten. Men när de glider in i hamnen rynkar han pannan. De mjuka sanddynerna där den röda vallmon växer syns knappt. För det står fullt med folk nere vid bryggan. Smattrandet från pressfotografernas kameror blandas med högljudda hurrarop när båten lägger till. Dag ser förvånat på det stora uppbådet. Står de där för att gratulera honom? Men så får han veta. Han har fått vad som nästan ser ut som en födelsedagspresent av Kinas premiärminister. 11 mäns liv i en diplomatins offergåva. De inspärrade flygarna ska friges.
Leave it to Dag. Det kommer bli lite av ett talesätt på FN när Dag Hammarskjölds talang och skicklighet på förhandlingsområdet blir allmänt erkänd. Och hädan efter kommer den personliga förhandlingen och var generalsekreterarens främsta metod. Men det är en farlig metod som om och om igen kommer sända honom till riskabla zoner. Och till slut är det tilltron till förhandlingens kraft som ska bli hans baneman. Sökandet efter mening har gett en 50-åriga Dag Hammarskjöld resultat. Men livet ska fortsätta genom anledning till grubbel. För det finns många oroshärdar. Fler än vad han och FN förmår att släcka ut. Världen efter 1945 är mer komplicerad än någonsin. Och på en plats, som kommer bli en av vår samtids mest konfliktplågade zoner, har svårigheterna redan hopat sig så här i mitten av 1950-talet. Vi måste faktiskt lämna generalsekreterare Hammarskjöld och sköta sitt värv ensam en stund och ge oss ut på en liten resa i tid och rum. In i Afrikas hjärta. Mitt i Afrika ligger ett av världens rikaste länder. Ett frodigt ymnighetshorn. Kongo. Det är ett kolossalt land som från en smal liten mun till kustremsa öppnar upp sig som ett kopiöst gap in i de centrala delarna av kontinenten. Där finns tropiska djungler, savanner och hisnande bergslandskap. Från de brusande Bojomafallen genom hela landet slingrar sig den mäktiga Kongofloden hela vägen till Atlantkusten. Området är välsignat med fantastiska naturresurser som också är dess värsta förbannelse. För där det finns rikedomar dyker snart också giriga utsugare upp. Och i Kongos fall kom exploatörerna i slutet av 1800-talet och i form av vita europeer. För precis som de flesta andra länder i Afrika bär Kongo på en historia av kolonialt förtryck. Europeerna har roffat åt sig land och gjort sig rika på alla de tillgångar som finns i Afrika. Men Kongo skiljer sig från andra platser. För folket där kan vittna om övergrepp som saknar motstycke. Och de har en enskild källa. Kung Leopold den andra av Belgien.
Han skaffade sig kontroll över Kongo i namn av att vilja hjälpa afrikanerna. Alltså de var så hårt ansatta av arabiska slavhandlare, de var så underutvecklade. De behövde helt enkelt lite utbildning och lite hjälp från goda europeer. Och han skapade någon slags kommitté för att, alltså välgörenhetskommitté för att hjälpa Kongo. Och det var väl ganska många som goda människor som gick på detta och såg kung Leopold som en upplyst europé som skulle bidra till att utveckla Afrika.
Men Leopold den andra är ingen filantrop, ingen människoälskare. Det som i själva verket sker i Kongo är mer eller mindre ett folkmord. Leopold inleder snabbt bland annat utvinning av gummi som finns i överflöd i regnskogen. De som sliter med att tappa gummiträden på latex som sen kan bli till bildäck, höljen till kablar och annat i den snabbt växande industrin i Europa är inget annat än slavarbetskraft. Och de behandlas fruktansvärt. Den koloniala polisstyrka som inrättas plågar, lemlästar och mördar lokalbefolkningen för att skrämma dem till lydnad. Den som inte fyller sina kvoter av gummi möter gruvliga straff. De belgiska soldaterna sätter särskilt en metod i system. Att hugga av människor ena eller båda händerna. För att förhindra att soldaterna tjuvjagar djur ska de kunna visa upp bevis på att varje skott som avlossats har använts för att skjuta en människa. En slavarbetare som inte skött sig. Beviset. En hand för varje kula. För att dölja tjuvjakt eller bortslösad ammunition huggs händer av oskyldiga kongoleser. Män, kvinnor och barn. Och övergreppen slutar förstås inte där. Leopold den andras Kongo är mardrömslikt. En värld där profithungern och ondskan samregerar. Ingen vet exakt hur många människor som dödas under de 13 år som Leopold den andra styr Kongo. Men uppskattningarna ligger runt 10 miljoner människor. Ett folkmord av obegripliga proportioner beskrivs det som av vissa historiker. Berättelser och vittnesmål från skräckväldet i Kongo sipprar ut. Och tidens andra kolonialmakter reagerar. Vilket väl säger en del om graden av grymhet som råder där. Och 1908 tar styret av Kongo över av den belgiska staten.
Det blev ju lite bättre. Alltså den här totala brutaliteten försvann. Men det var ju fortfarande en extremt kolonial, utsugande regim där. Och de brukar försvara sig med att de byggde skolor för barn. Och det gjorde de naturligtvis. Men det var ju helt genompyrt av rasism och utsugning alltihopa.
Belgarna har lika lite humanitärt intresse som sin forna kung. Det är bara grundläggande skolgång som erbjuds. Och plundringen av Kongos tillgångar fortsätter. Och det är inte bara gummi och elfenben som stått i fokus på Leopolds tid som finns att hämta. Kongo har också diamantgruvor, värdefulla metaller som koppar och kobolt. Och så finns det ett grundämne som det blir huggsexa om under 1900-talets första hälft. Uran. Huvudingrediensen i de atomvapen som utvecklas och färdigställs under 40-talet. Den största delen av det uran som används i USAs Manhattan-projekt för att ta fram atombomben kommer från södra Kongo. I det område som ska bli epicentrum för den malström av blodiga konflikter som ska dra med sig vår huvudperson, FNs generalsekreterare, ner i djupet. Katanga.
Katanga är ju en provins då i Kongo, och det finns ett stort belgiskt gruvbolag som heter Union Minerai som då exploaterar fynden i Katanga.
Efter att andra världskrigets faser lagts i dagen och deklarationen om mänskliga rättigheter undertecknats av stat efter stat är det inte längre möjligt att på bred front hävda att Europa ska härska över andra delar av världen. I kolonierna drar en våg av självständighetsrörelse fram. Och allt fler länder förbereder sig för att skaka av sig de gamla herrarnas bojor och stå på egna ben. Kongo är inget undantag. Och vid mitten av 50-talet, när Dag Hammarskjöld gjort sig hemmastad i FN, är förberedelserna i full gång för att sätta planerna i verket. Dag Hammarskjölds öde kommer att bli tätt sammanflätat med det frihetssträvande Kongos. Men 1956 är inte Centralafrika det främsta fokuset för honom eller FN. För det är bråk på gång 650 mil längre norrut. Bråk som kan hota både världshandeln och världsfreden. Nyheten är löpsedelsmaterial över hela världen i slutet av juli. Egyptens president Gamal Abdel Nasser har nationaliserat den mycket viktiga handelslänken Suezkanalen och därmed sparkat ut det bolag, styrt av franska och brittiska intressen, som tidigare haft kontrollen över kanalen. De gamla stormakterna är chockade.
Då reagerade ju framförallt Frankrike och Storbritannien. Man ansåg att Nasser var som en ny Hitler. Det här var som när Hitler invaderade Polen eller någonting i deras ögon. De hade ingen förståelse för den här antikoloniala dimensionen i det hela. Utan eliterna i Frankrike och Storbritannien hade väl egentligen inte märkt att världen hade förändrats på ett radikalt sätt efter andra världskriget.
Frågan är givetvis högst på FNs agenda. Och Dag Hammarskjöld sliter som ett djur med att försöka medla mellan parterna. Men den här gången jobbar han inte i motvind. Utan är utan sin vetskap helt förlamad. Eftersom Storbritannien och Frankrike har en hemlig pakt med den nybildade staten Israel. Som ser kanalkrisen som en förevändning för att flytta fram positionerna i området. I oktober anfalls Egypten av Israel i en noga planerad räd. Det här kan få krutdurken att explodera och utlösa stor krig. Fredens general Dag Hammarskjöld inser att han måste beväpna sig.
Egypten, november 1956. Det finns inte tillräckligt med baskrar. Så många som skulle krävas att utrusta det växande antalet soldater från neutrala länder som anländer går inte att sy upp på så här kort varsel. Befälhavaren känner svettpärlorna samlas vid hårfästet. Att skicka ut styrkorna med full mundering utan att signalera vilka de är innebär en dödsdom. Det måste finnas något som är direkt identifierbart i fiendens kikarsikten. En vit flagga som ska få fingret att lätta från avtryckaren. En huvudbonad i FNs distinkta ljusblå kulör, symbolen för fred. Men istället för baskrar väntar han nu in hjälmar som spraylackerats i rätt färg och ska flygas in till Egypten. Men de kan inte levereras hur som helst. Transporten måste vara alliansfri med ett schweiziskt plan. Allt för att behålla det flodtunna faner som kan rädda världen från totalt sönderfall. Så får den stressade befälhavaren klartecken. Lasten med de ljusblå plasthjälmarna har anlänt och FNs nya internationella fredsbevarande förband kan gå ut i fält.
Mannen vars vassaste värja varit samtalet har nu en armé till sitt förfogande. För fredens skull. Och det första ingripandet går vägen. Den upptrissade stämningen i Egypten kyls ner. Suezkrisen är inte på något sätt den enda överhettade politiska situation som hotar under 50-talets andra hälft. Dag Hammarskjöld fortsätter att ha lika fullt upp som tidigare. Är mer eller mindre konstant luftburen på väg kors och tvärs över klotet till sammankomster med ledare från olika läger. Hemma i New York pågår arbetet dygnets alla vakna timmar. Det är säkerligen givande att vara en av Dags anställda. Men också en prövning.
Jag tror bara får säga att han var ju en liksom karismatisk ledare så till att de som jobbade med honom beundrade ju honom och hade stort förtroende för hans omdöme och förmåga och beslut. Sen kunde han ju vara ganska dryg. Alltså han hade ju liten tolerans för missuppfattningar, för folk som gjorde fel, människor som var lite korkade. Man säger på engelska, he could not suffer a fool. Så han var ju lite skräckinjagande också för omgivningen.
Men den skräckinjagande generalsekreteraren har en mjukare, privat sida. Och den plockar han till exempel fram i sitt vackra hem. En etagevåning på 73 gatan och Park Avenue vid Manhattans gröna lunga Central Park. En stramt inredd lägenhet med moderna möbler och konst. Dit bjuder han både potentater från världens alla länder när de är på besök i New York och sina medarbetare. Men han bor ensam. Med undantag för ett kort tag när han får en liten vän i gåva vid ett besök i dagens Somalia. En apa som ges namnet Greenback flyttar in i våningen och lever rövare genom att klättra på trappans ledstång och svinga sig ett rep som hängs från taket. Dag Hammarskjöld, som alltid har älskat djur, blir väldigt fäst vid sin lilla apa som säkerligen livar upp tillvaron med olika hyss. När det kommer högt respekterade statsrepresentanter blir det ofta fniss när Greenback gör entré med sin långa svans. Men livet som aphusse får ett sorgligt slut. Greenback råkar en dag trassla in sig i sitt rep och stryps. Sorgen över att förlora den pälsbeklädda vännen känns nog på djupet. Och Dag Hammarskjöld skriver till och med en elegi, en sorgedikt över sitt döda husdjur. Men det är förstås inte bara djur som når Dags hjärta. Han har många vänner. Och de som står honom allra närmast är konstnärsparet Bo och Greta Beskow som bor i Skåne.
Jag tror att det viktigaste för honom, den viktigaste förankringen i Sverige för honom, det var den här konstnären Bo Beskow. Och paret Beskow var några som han kunde prata med och som han kände sig väldigt trygg med.
Naturälskaren Dag Hammarskjöld trivs i södra Skåne. Blir som så många andra rika stockholmare så betuttad i Österlen att han köper ett eget ställe där. En förfallen skånegård. Den planerar han att med varsam hand renovera. Och det ska få ta den tid det tar, tänker han. Kanske ser han sig själv där på ålderns höst. Påtande i trädgården och blickande ut över havet. Men Dag kommer aldrig få njuta av sin restaurerade gård. Han ska aldrig få möta ålderdomen. För när 1960-talet nalkas drar den där olycksdigra flygresan vi inledde med allt närmare. Afrikas frigörelse. Så har det sena 50-talet och det tidiga 60-talet kallats. När kalenderbladet vänds till året 1960 har ett helt gäng stater utropat sig självständiga och många fler är på väg. En av dem är den forna belgiska kolonin Republiken Kongo. Det finns en del som talar för att Kongo skulle kunna gå en ljus framtid till mötes. Landet kan som vi vet bli mycket rikt på handel. Och så har de en eldsjäl som leder frihetsrörelsen. En välutbildad man med skarpt intellekt stark utstrålning och stor talang för att samla folket. Patrice Lumumba heter han. Är en vital del av den antikoloniala rörelsen och leder det parti som driver självständighetsfrågan för Kongo. En given första statschef när landet väl tar steget. Men ändå är utsikterna grumlade. Belgarna har inte varit några generösa eller ansvarstagande kolonialherrar. I många andra kolonier har trots allt européerna sett till att det finns en välutbildad grupp bland befolkningen som kan administrera och styra landet. Men i Kongo har alla i ledande positioner varit vita europeer och den svarta befolkningen har nekats högre utbildning. Så det finns ytterst få som har kunskaper eller erfarenheter av statsförvaltning eller för den delen sjukvård, ingenjörskonst eller försvarsstrategi. Patrice Lumumba har fått sin utbildning utomlands. Och glädjen när självständigheten är ett faktum den 30 juni 1960 och Patrice Lumumba står som det fria Kongos första ledare blir mycket riktigt också kortvarig. Inom några dagar är landet i upplösningstillstånd och kolonialmakten Belgien tar det som intäkt för att ingripa militärt.
Belgiska staten utnyttjar väl så att säga den instabilitet som finns i Kongo för att ändå styra Kongo, så att inte ge dem full självständighet utan på olika sätt kunna manipulera det hela. Så att det är en väldigt obehaglig kolonial liksom bubblande gryta får man väl säga.
I huvudstaden som på den här tiden heter Leopoldville råder kaos. Och bara några veckor efter självständigheten får premiärminister Lumumba ytterligare oroligheter att hantera, längre söderut i landet. Från Katanga, området med urangruvorna, meddelas att provinsen bryter sig ut och nu ska styras av den kongolesiska, slipade entreprenören Moise Tshombe. Han har rötter i storkapitalet och är stöttad av de gamla kolonialmakterna. Belgien förstås, men också av gruvbolag med hemvist i Storbritannien. De vill inte för allt i världen tappa greppet om det värdefulla Katanga och förser Tshombe med en militär, ytterst brutal styrka som inte drar sig för att attackera vare sig Kongos reguljära styrkor eller lokalbefolkningen. Så vad gör en nyutsedd premiärminister som Lumumba i ett sånt här läge när inbördeskrig hotar och det nya landet dessutom ser ut att bli berövat en av sina främsta resurser? Vänder sig till FN förstås. Och Dag Hammarskjöld lyssnar.
Hammarskjöld hade ju ett starkt engagemang för Afrika. Han insåg ju att det var här en kamp om avkolonialisering. Det var där kampen om avkolonialisering skulle utspela sig. Och han kom fram till att FN hade, det kanske var dess viktigaste uppgift, att vara barnmorska till de här nya staterna och skydda dem från supermakterna eller stormakterna.
FN är redan på plats i Kongo och skickar snabbt förstärkning av nya trupper. Men det Dag Hammarskjöld kan erbjuda är inte vad Kongos ledare önskar. Lumumba vill att FN ska ingripa, gå i strid mot Tshombe i Katanga. Det är nog en rimlig tanke att Dag Hammarskjölds sympatier ligger hos Patrice Lumumba. Men FN har inte möjlighet att gå in som stridande part i en pågående konflikt. Deras styrkor är endast fredsbevarande. Istället försöker han med det medel han behärskar bäst. Han möter båda parter i förhandling, Lumumba flera gånger. Men den här gången hjälper det inte att livet till Dag. Det enda som samtalen leder till är att reta upp Kongos ledare ytterligare.
Lumumba blev ju bara argare och argare därför att Hammarskjöld hade ju idén att liksom Lumumba skulle förhandla med Tshombe. Och det var ju helt fel ur Lumumbas perspektiv. För Hammarskjöld skulle bara hjälpa honom och trycka ner det här upproret. Så att de kom inte särskilt väl överens, det fungerade inte särskilt bra. Och ska man förstå Lumumba får man ju tänka liksom ändå hur mycket vita män hade talat ner till honom. Jag menar, Hammarskjöld hade ju rätt i så att säga sin, så här var det med FN-mandatet. Det skulle ha varit, det var jättefarligt som det visade sig också för FN att gå in i ett inbördeskrig. Men från Lumumbas sida så upplevdes det väl ändå bara som ytterligare ett svek.
Patrice Lumumba ger upp att FN ska kunna ge honom något stöd. Han vänder sig istället till Sovjetunionen. Och därmed blir konflikten i Kongo en del av det kalla kriget. För Sovjet kan absolut gå med på att backa en statschef i en nybildad stat. Allra helst om det är en stat som har en av världens största uranfyndigheter inom sitt räckhåll. Men valet att vända sig till Sovjet slår tillbaka med full kraft mot Lumumba själv. För USA är mer än redo att bloda ner sina händer för att mota bort sin skuggfiende var de än vinner mark. Genom en operation i regi av CIA på hösten 1960 avsätts Lumumba och fängslas. Kvar i mitten står Dag Hammarskjöld, omsprungen från alla håll. Han har misslyckats med att stötta den folkvalda ledaren i Kongo. Och nu vittrar Sovjetunionen generalsekreterarblod. För någon måste hållas ansvarig för det amerikanska tilltaget. Och Sovjets ledare Nikita Khrushchev kräver Hammarskjölds avgång i generalförsamlingen. Men Dag Hammarskjöld viker inte ner sig för den ryska björnen. Dagen efter, den 30 oktober 1960, ger han svar på tal. Det enkla är att avgå, säger han i generalförsamlingen. Men det är hans ansvar att inte ge efter för stormakternas krav. Och istället värna de små staternas rätt.
It is not the Soviet Union, or indeed any other big powers, who need United Nations for their protection. It is all the others. In this sense, the organization is first of all their organization. And I deeply believe in the wisdom with which they will be able to use it and guide it. I shall remain in my post during the term of office as a servant of the organization in the interest...
Under generalsekreterarens tal och de dånande applådoskerna sitter den hetlevrade Nikita Khrushchev och bankar ilsket med nävarna i sin bänk. Men han lyckas inte urholka förtroendet för Dag Hammarskjöld. Fast trots det massiva stödet gnager förmodligen oron inom vår huvudperson. För situationen i Kongo blir bara mer tilltrasslad och når en kulmen när den avsatta premiärministern Patrice Lumumba tillfångatas av den nya regeringens polisstyrka, torteras och överlämnas strax efter nyåret 1961 i Katanga, där han sedan mördas. Nu höjs skarpa röster om att FN inte skyddat Patrice Lumumba tillräckligt väl. Och mitt i skottelden hamnar Dag Hammarskjöld.
Kolonialmakterna blev förbannade för att FN hade överhuvudtaget ingripit. Å andra sidan så ansåg ju då Sovjetunionen och även andra, så att säga, för tredje världen, tyckte man att man hade inte tillgripit tillräckligt kraftfullt. Man hade inte gjort, de liksom drabbades av att sitta mitt emellan de här krafterna.
Sovjet går så långt att de påstår att han är ansvarig för mordet. Men han släpper inte handen från rodret, utan fortsätter att med alla till buds stående medel mildra den snabbt eskalerande krisen i Kongo. Och det är kanske nu han till fullo känner tyngden av sin företrädares ord om världens mest omöjliga jobb. Knutarna verkar olösliga. Särskilt när det kommer till schismen med Katanga. Och till slut kapitulerar generalsekreteraren. Det verkar inte gå att skipa fred och laga det trasiga landet genom förhandling. FN måste trots allt bereda sig på att flytta sina styrkor till anfallsställning mot Katanga. Men även om det finns en plan för militär intervention har Dag Hammarskjöld inte gett upp hoppet om att slippa gå till attack. Han tänker försöka med diplomati ett varv till. Resan från 73:e gatan på Manhattan till Idlewilds flygplats i Queens, nuvarande JFK, tar i runda slängar 30 minuter. Den sträckan färdas Dag Hammarskjöld på kvällen den 12 september 1961. Väskan är packad och hjärnan förberedd på de samtal som ska föras i Kongos huvudstad Leopoldville. Men Dags medarbetare misstänker att han inte tänker stanna där, utan ta sig vidare till mycket farligare mark. Innan dörren till planet stängs kommer FNs säkerhetschef med en sista varning. Åk inte till Katanga, herr generalsekreterare. Och säkerhetschefen har rätt. För i södra Kongo finns det åtskilliga aktörer som absolut inte vill se ett ihoplappat land, utan som har stora pengar att tjäna på att provinsen fortsätter ligga inom kontroll för de europeiska stormakternas vinstlystna bolag. Och om man kan mörda Lumumba, en vald statschef, varför inte också FNs högsta tjänsteman? plats i Leopoldville försöker generalsekreteraren reda ut härvan. Den militära operationen som redan kaosartat har dragit igång måste pausas. Och FN byter uniformen mot diplomatens kostym. Och det kan inte ske på håll, tycker Dag Hammarskjöld föga förvånande. Han beslutar sig för att möta Moshe Tshombe i samtal. På plats i närheten av Katanga-provinsen. Hans närmsta medarbetare försöker få honom att ändra sig. Det kommer inte känna någonting till, vare sig förhandla, hota eller vädja till Tshombe. Men Dag Hammarskjöld har fattat sitt beslut. Mötet ska bli av. Och det kommer att ske i stan Ndola, utanför den kongolesiska gränsen, i det som vid den här tiden heter Nordrhodesia. Neutral mark, kanske man kan tänka sig. Men Nordrhodesia är knappast alliansfritt. För där styr fortfarande den brittiska kolonialmakten.
Nordrhodesia är ju, de är ju väldigt fientliga till Hammarskjöld och FN, får man ju säga. De är ju inte alls glada åt detta med Kongo. De ser inte ett självständigt Kongo, det kommer ju inspirera afrikaner i, så att säga, Rhodesia att också vilja kräva självständighet. Så de vill väldigt gärna se att Kongo misslyckas, att det inte blir en framgångsrik stat. Och de tycker inte, de är väl närmast hatiska mot FN och Hammarskjöld.
Men den 56-åriga Dag Hammarskjölds pliktkänsla och orubbliga tilltro till diplomatins kraft driver honom vidare. In i den hotfullt bubblande grytan. Utan vidare dröjsmål ger han sig av mot Ndola. Klättrar in i planet, DC-6an Albertina, tillsammans med sina kollegor. Och så får han den där plötsliga ingivelsen att det kanske inte är en god idé att både han och FNs högsta representant i Leopoldville ger sig av samtidigt. Kollegan knäpper av sig säkerhetsbältet och tar farväl av sin chef. Det är sista gången de två ska ses. För sen taxar planet ut, lyfter och försvinner. Det blir morgon den 18 september 1961. Förmiddag och solen passerar sin högsta punkt. Men ingen Albertina syns till. Först vid 2:30 kommer ett meddelande. Ett kraschat flygplan ligger rykande på marken 15 kilometer från flygplatsen i Ndola. En sökinsats inleds och när de når vrakplatsen ser de ett söndertrasat plan och kroppar som ligger utspridda på marken. En man lever fortfarande och tas om hand, men avlider snart därefter. I övrigt, döda kroppar, brända. Alla utom en. Dag Hammarskjöld ligger på rygg, oskadad av elden, med en grästuva i handen. Runt om honom ligger spelkort. Ett sticker upp ur hans skjortkrage. Enligt ryktet dödskortet, spadar S. Kanske är det ett omen, eller kanske en slump. Och spelkorten är en rest av Dag Hammarskjölds sista tidsfördriv i livet. Ett spelparti eller en patiens på flyget. Men hans hjärta är stilla. Liksom klockornas urverk som har stannat på strax efter 10 föregående kväll. Att Dag Hammarskjöld är försvunnen är redan känt i FNs högkvarter. Och nu kommer det besked som många fruktar.
Hammarskjölds plan har påträffats störtat. I ett röjtetelegram från Ndola i Nordrhodesia för ett par minuter sedan meddelas. Generalsekreterare Hammarskjöld omkom när hans plan störtade drygt 10 kilometer utanför Ndola i Nordrhodesia.
Och hans död orsakar en våg av sorg. Han hyllas av FN och statschefer över hela jordklotet. Och i Sverige samlas 100 000 personer på Gärdet när hans kropp återbördas för att begravas i hemlandet. För med Dag Hammarskjöld går en fredens och hoppets gestalt i graven.
När han dog på det här sättet, plötsligt, oväntat, så var det ju som en chock. Världen är ju väldigt nervös vid den här tiden. Alltså Kubakrisen ligger ju inte så långt fram i tiden där. Och man är ju rädd för att det ska bli tredje världskriget. Terrorbalansen finns där som ett permanent hot. Och i denna värld så har ju Dag Hammarskjöld sett som en slags frälsare nästan. Alltså någon som kan lösa de här konflikterna, någon som kan hindra att världen återigen hamnar i ett krig, och den här gången ett krig som skulle kunna förgöra hela planeten.
Generalsekreterare Hammarskjöld är död, offrad i tjänsten. Och det som kallas för Kongokrisen fortsätter med oförminskad styrka in på mitten av 60-talet. Men problemen är inte över efter det. Efter att landet styrt som en diktatur fram till 1990-talet bryter striderna ut igen. Och sedan dess har stora delar av Kongo-Kinshasa, som det heter idag, varit en krigszon där civilbefolkningen utsatts för obeskrivliga övergrepp av de stridande fraktionerna. Men vad var det då som hände i Ndola 1961? Varför kraschade Dag Hammarskjölds plan? Det görs en utredning med slutsatsen att det hela var en olyckshändelse. Men stämmer det? Att ingen sökinsats dras igång förrän efter många timmar luktar misstänkt, menar vissa. Och det finns vittnesmål som säger att en stor blixt skådats på himlen på olycksnatten. Och andra vittnen som har sett att det stora planet, DC-6an, förföljs av ett mindre, snabbare. Katangas militär har ett stridsplan. Kan Dag Hammarskjöld ha blivit nedskjuten?
Jag tycker verkligen att det finns fog för att öppna de här utredningarna och alltså verkligen försöka ta reda på vad som hände. Därför att det är mystiskt. Jag kan absolut inte säga att ingen har ännu uteslutit att det skulle kunna vara en flygplanskrasch. Men det finns ju så mycket omständigheter och så många människor som ogillade Dag Hammarskjöld. Så att jag tycker inte det är konspirationsteorier, utan jag tycker att det är faktiskt ganska rimliga hypoteser som framförs och som måste prövas.
Det som står klart är att en stor man har lämnat jordelivet. Han trädde in på sin post som en torr, lite grå person, vars enda passion var arbetet. Men minnet av honom blir det av en plikttrogen tjänare. En närmast ofattbart hederlig och kapabel man i världens tjänst.
Man måste väl säga att han var en väldigt ovanlig person. Det är väl ganska få människor som skulle kunna leva med så minimerade intima relationer som han gjorde. Så dedicerade till arbetet. Den positiva sidan av det är ju liksom att han faktiskt verkligen var okorrumperad. Det var ju inte så att han gick någon annans ärenden eller lät sig påverkas av liksom känslor och så vidare. Men det blir ju också ett mänskligt ideal som blir väldigt svårt att upprätthålla.
Att leva upp till Dag Hammarskjölds självutplånande idealism är inte något som de flesta klarar av. Och det rekommenderas kanske inte heller att försöka. Storheten i hans gärning är imponerande. Och för att sammanfatta den tänker vi låna hans egna ord. En hyllning som han skrev till en annan svensk diplomat, Folke Bernadotte. Rader som lika väl beskriver Dag Hammarskjöld själv. Han dog som han levde. Oförskräckt. Osjälvisk. I tjänst för mänsklighetens högsta ideal. Han tjänade med en andens äkta ödmjukhet som förädlade hans arbete. Inget människoliv var för litet för hans medkänsla. Inget hinder för stort för hans mod. Ingen risk var för stor.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Paolo Leiva Wenger och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.